Det var vi som byggde landet, grävde diken och bröt sten. Vi byggde upp fabrikerna under fiskarna som ven. Vi jobbade på bruken men fick lön som fattigjon. Så vi tvingades att skapa våran organisation. Arbetets systrar och bröder, armodet kämpande folk. Ut i kampen ska vi gå, till sea ska vi stå i våran landsorganisation. Här kan det hoppa. Nästa gång klämmer det allt vad ni kan. Arbetsgivarna försökte med kulor och med krut att stoppa våran framfart och krossa oss till slut. Men nöden den har ingen lag, så sant som det är sagt. Och tillsammans blir vi starka, tillsammans får vi makt. Armodets systrar och bröder, armodets kämpande folk. Ut i sinnen ska vi gå, tillsammans ska vi stå i våran landsorganisation. Jag märkte att jag också behövde läsa texten också, va? Det var vi som byggde landet och vi bygger på det än. Ett land förutan trälar, utan fria kvinnor och man. Och långt har vi nog kommit, men än har vi långt att gå. För rättvisa och jämlikhet, det kommer vi att få. Arbetare, systrar och bröder, armodets kämpande folk. Ut i kampen ska vi gå, tillsammans ska vi stå i våran landsorganisation. Ut i kampen ska vi gå, tillsammans ska vi stå i våran landsorganisation.
Och varmt välkomna till dagens sändning i LOA-radio på 88 MHz. Och mitt namn är som vanligt Jesper Ginesjö. Och till höger om mig har vi ingen mindre än
Daniel Delenmark.
Och till vänster har vi
Johan Jonsson.
Och rätt fram har vi med våran eminente gäst som vi ska ställa lite kluriga frågor till idag kanske. Och... Men hon kan presentera sig själv här nu va?
Ja,
när vi går vidare.
Hallå, hallå. Mitt namn är Amalia Rudpedersen heter jag.
Jajamensan. Och vilken ära att få med dig här idag, kan man minst sagt säga.
Väldigt kul att få vara med.
Ja, nej, men det är oerhört, oerhört spännande kommer denna sändningen bli, om inget annat. Och du kommer ju gästa oss på den första halvan av denna sändningen i 45 minuter alltså. Och... efter det så kommer sändningen tas över av ett helt annat gäng som går utbildningen Ung i GOS som anordnas av Socialdemokraterna i Göteborgsområdet tillsammans med ABF. Så det kommer bli riktigt kul att få lyssna på det och se vad de har att komma med. Men vi har mycket att prata om. Och jag tycker att om inte du Johan eller du Daniel har något annat att tillägga så... slänger vi på första låten.
Vi har en timme ungefär med Amalia.
Och vi har till och med en timme.
Det är, så länge.
Det är ju fantastiskt. Det. Men du ska nog kunna lösa det här.
Ja,
eller
absolut,
vi tillsammans
absolut.
Kommer lösa det här.
Absolut.
Vi håller på till fyra.
Det gör vi, absolut. Och här kommer då dagens första låt. Pet Shop Boys med låten Go West. Som tydligen är SSU i västregionens helt egna låt. Tydligen, som jag fick till mig och fick smäll på fingrarna eftersom att jag tydligen inte visste det här innan. Men the more you know, så att nu vet vi helt enkelt. Och som jag tidigare sa så har vi med oss Amalia Rudpedersen här i studion idag som kandiderar till förbundsordförande för SSU Sverige. Och för er som inte vet vad SSU är så är det Socialdemokraternas ungdomsförbund helt enkelt. Men Amalia, jag tänker att kan inte du berätta lite om dig själv?
Jo, men det kan jag absolut göra. Mitt namn är Amalia som sagt. Jag är 27 år gammal, fyller 28 här nu i april. Bor och lever i Göteborg, har alltid gjort det. Pluggar på universitetet just nu. Och ja, vad säger man mer? Alltså, det händer inte så mycket i coronatider, håller på att säga. Det är väldigt mycket, de intressena som man hade kanske innan har ju fått ändras ganska mycket nu. Så att nu har man börjat vara ute och gå mera i skogen. Innan kanske man satt och tog en öl på andra lång. Nu är det mer att man får liksom hitta på mera coronasäkra aktiviteter, kan man väl säga. Men annars så är jag aktiv i SSU. Jag är också vice ordförande för Socialdemokraterna i Göteborg. Sitter i kommunfullmäktige och är också gruppledare för SI AB Framtiden, som är Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag. Så att man kan väl säga att det är mycket politik som jag håller på med. Och sen på fritiden så gillar jag att umgås med vänner på corona säkra sätt, kan man väl säga.
Jag gillar det, är en riktigt bra kombo. Gå i skogen och ta bärs på andra långgatan. Liksom, där har vi liksom den gyllene kombon.
Nej, det är inte corona då.
Precis, ja. Liksom, det med ölen kan man chilla lite på. Men gå i skogen under corona, det är helt okej. Ja. Och jag tror att vi alla längtar tillbaks till ursvunna tider. Liksom. Mm. Och att faktiskt kunna göra det tillsammans. Men riktigt kul att ha med dig hos oss idag, tycker jag i alla fall. Mm. Och det hoppas jag att Daniel och Johan också tycker.
Jajamän.
Det är underbart.
Precis, och bekräftelse är alltid gött att få, känner jag.
Men jag har en liten fråga här. Varför gick du med i SSU?
Mm. Alltså, jag gick med i SSU för ganska länge sedan, kan man säga. Jag blev aktiv redan i valrörelsen 2010. Det var ju 10 år sedan nästan nu, eller mer, kan man säga. Jag har alltid tyckt väldigt mycket och kände väl att jag behövde hitta någon plats att få utlopp för detta. Alltså att man som ung också kan få vara med och påverka. Och då blev det väldigt naturligt att gå med i SSU, för att jag förstod att jag låg åt vänster, så att säga. Och gick med och försökte hitta en plats där att liksom vara aktiv i klubben och sådär. Men i början så var jag faktiskt inte aktiv så himla mycket, för att det var svårt kanske att organisera sig på det sättet när man är ung. Och vi ser ju också det faktiskt idag, att det är väldigt många unga som tycker väldigt, väldigt mycket politiskt, men som inte organiserar sig längre i ungdomsförbunden för att man tycker att det är svårt. Och det är väl också en sån sak som jag tänker på, att som ordförande för SSU så behöver vi verkligen se till att få unga att inte bara tycka politiskt utan också organisera sig politiskt. Jag vet att ni jobbar ju mycket med det i fackförbunden, vi gör det mycket i partiet, och det är också jätteviktigt för unga att se till att organisera sig i ungdomsförbunden, helt enkelt. Oavsett om det är så att man gör det i SSU eller i andra ungdomsförbund, så tror jag att det är jätteviktigt också för demokratin i framtiden.
För det är ju det som är det stora problemet som jag ser nu, liksom att mer folk söker sig till exempel Paradise Hotel än att engagera sig i ett ungdomsförbund.
Ja, och jag tror att mycket handlar väl också om att man kanske inte känner att man vill köpa hela paketet. Man kanske liksom inte... Man kanske tycker att klimatfrågan är jätteviktig, men man ser inte att man förstår att vi har rätt lösningar för typ arbetsmarknaden eller något annat eller sådär. Och då kanske man inte vill köpa ett paket, för man identifierar sig kanske så mycket som det. Liksom. Jag tror att det är viktigt att då visa på att man kan faktiskt vara engagerad i vissa frågor, och man behöver liksom inte köpa ett helt paketlösning, utan man kan påverka mycket i ungdomsförbunden, och som sen också då blir partipolitik i framtiden. Så. Och jag tror att det är det här med att det liksom, att engagera sig i Paradise Hotel är kanske... Det är väl också bra på sitt sätt att man får utlopp för det, men det är ju inte på så sätt vi påverkar samhället liksom. Det gör vi ju genom att organisera oss, och jag tror att den tilltron till att organisera sig är det många som inte ser idag, och det tror jag att det är en jätteviktig uppgift att se till att fler organiserar sig.
En liten spontan tanke nu när vi ändå syns på Paradise Hotel, tänkte jag, för att inte gå in mer på Paradise Hotel på det sättet, men när det kommer till just influencers, tänkte jag här nu. Ser du att de har en viktig roll också i att kunna få unga personer att just engagera sig politiskt?
Jag tror att influencers och andra liksom, vad ska man säga, kända personer, profiler eller vad man kallar det, är jätteviktiga för unga, för att det är förebilder för många unga idag. Vi ser ju att väldigt många av influencerserna har ju dels fler följare än vad ungdomsförbunden har. Man ser att man når ut till fler, man kan vara en förebild för fler, men man kan också få fler unga att ta steget i att kanske börja prata politik. Vi såg under Black Lives Matter-demonstrationerna, eller nu senast när det har varit det här uppmärksammade om den här unga tjejen som blev mördad i London. Väldigt många utav våra liksom, svenska profiler uppmärksammar den här typen av frågor, och då ser vi också att många unga hoppar på det tåget och engagerar sig för sakfrågor. Så jag tror att det är jätteviktigt. En sån sak är ju också typ Greta Thunberg, Fridays for Future. Man kanske inte kallar henne egentligen influencer, fast hon är ju typ en profil. Och jag tror att många unga tänker att det är nog kanske lättare att personifiera vissa frågor med, alltså att man som person brinner för vissa frågor och snarare kan sätta tilltro till de personerna snarare då än politiska partier. Så där tror jag att vi har väldigt mycket att lära faktiskt.
Kloka ord, Amalia. Och med de kloka orden så kommer vi också kicka igång nästa låt. Och varmt välkomna tillbaks. Ni lyssnar på LOA-radio på 88 MHz. Och med oss idag har vi Amalia Rud Pedersen som kandiderar till förbundsordförande för SSU. Men Amalia, jag måste ställa en fråga till dig nu. Har SSU verkligen alltid varit det självklara alternativet för dig att gå med i?
Ja, men det, till stor del så har det varit det. Alltså, när jag blev politiskt aktiv, båda mina föräldrar är socialdemokrater och har varit politiskt aktiva också. Så att det var ganska naturligt på det sättet. Men sen så var det klart att man sökte sig till andra. Men ungdomsförbund får kolla in så här, vad driver de för politik, vad står de för och sådär. Men SSU har ju alltså när jag gick med så var ju det ungdomsförbundet som också var mest aktivt på liksom, skolor och på skolbesök och som hade kampanjer och sådär. Och det gjorde ju också att då fick man ju upp ögonen för helheten av det. Men jag tyckte det var jätteläskigt att gå med i SSU första gången, för det kändes ju verkligen som att man tog så här, ställning på riktigt så. Men det har det nog ändå varit. Och ja, men framförallt för de frågorna som SSU har drivit och väldigt mycket om feminism och antirasism och värderingsfrågor som jag både nu och då tyckte var väldigt viktigt. Det var ju, när jag gick med så var det liksom inte så att Sverigedemokraterna fanns. Nu behöver man ju ta ställning också till ett liksom i grund och botten ett ganska rasistiskt parti kan man ju säga. Och det har ju också gjort att man har landat ännu mer i den typen av frågeställning. Och landat i värderingsmässigt att man har gjort rätt val, tycker jag.
Så. Ja, nej, men det låter väldigt kloka ord som jag tidigare sa. Du säger mycket klokt, Amalia. Det kan man ju bara konstatera rätt upp och ner.
Du får säga till när jag inte gör det längre. Nej.
Ja, men precis.
Bara stopp, lampor här inne.
Ja. Stopp och belägg. Mm. Typ. Nej, men det tror jag absolut inte att vi kommer att göra idag. Men om vi gör det så... Det är därför jag, Johan och Daniel sitter här. Mm. Bara för att säga stopp och belägg. Mm. Nej, men riktigt så kul ska vi nog inte ha det idag. Mm. För att vi kommer ha det oerhört mer kul att prata om framtidsvisioner och lite sånt framigenom. Men jag tänker mig på tal om... För du har varit aktiv i SSU väldigt, väldigt länge. Mm. Så. Och du har gjort väldigt många saker. Så att jag måste bara ställa dig frågan nu. Vilken är den absolut största politiska vinsten som du har varit med om under den tiden som du har varit aktiv och engagerad?
Oj. Det är svårt tycker jag att svara på den frågan. För det har hänt ganska mycket. Jag skulle nog säga typ att en av de största... Ska man säga så här, nu känns det som att jag är med och skapar politik på riktigt och får någonting att hända. Det var under 2019 tror jag det var, eller 2018, när nazisterna kom och demonstrerade utanför bokmässan. Och ja, men snacket i Göteborg var väldigt mycket, ska det bli som kravallerna igen? Alltså EU-toppmötets kravallerna. Och där vi i SSU, jag var ordförande för SSU i Göteborg på den tiden, såg till att istället då kanalisera folks ilska och liksom rädsla mot och liksom, till att inte bli liksom en hat mot mobb nazisterna, mot nazisterna, utan att se till att man kunde samlas kring andra typer av budskap om att alla människor är lika mycket värda och den typen av frågeställningar. Och då anordnade vi tillsammans med Pustervik, pubben på Jantorget, en lokal festival som hette Love GBG, där vi såg till att unga musiker fick vara med och spela och sprida kärlek och ja, men att man kunde liksom engagera sig mot nazism fast för kärlek och positiva budskap istället. Och då, den dagen, då kände jag verkligen så här, okej, nu gör vi faktiskt något bra av detta. Och det är unga människor som engagerar sig. De är kanske inte SSU-are från början, men de tar ställning mot detta. Det var liksom en väldigt häftig känsla. Det är verkligen en så här, ett stolt ögonblick. Liksom. Även om man kanske inte påverkade just då, så kändes det som att det här kommer liksom leva kvar i människor framöver. Och att det liksom inte blev kaos i Göteborg, eller det blev inte kravaller en gång till för att det var några gubbar som ville liksom sprida hatiska budskap liksom. Det är jag väldigt stolt över. Och sen så är jag också väldigt stolt över, ja men så här, mycket av politiken tar ju väldigt lång tid. Alltså nu häromdagen så fick man ju igenom att unga får sommarlovskort igen i kommunen Göteborg. Och det är ju en fråga som SSU har drivit jättelänge och som jag också har varit med och motionerat om i kommunfullmäktige, men som har liksom tagit två år, tre år. Och det är klart att nu är man ju glad för att det har hänt, men det känns ju inte, ja, det går ju inte lika snabbt som man kanske alltid tror att politiken ska göra. Så. Men det är ju en sån sak som jag också är väldigt glad över. Ja, det finns nog ganska mycket typ. Det är små och stora grejer.
Men det kan jag tänka mig under alla de åren som du har varit aktiv, att du har gjort väldigt mycket. Men jag som du tycker också att liksom det arbetet på gräsrotsnivå, när man får igång människor på riktigt på det sättet som du var inne och pratade om, det, liksom, det ger ju någonting mer direkt, och det har inte en lika lång process som att man ska liksom få igenom politiska saker mer. Tycker jag är oerhört kul ändå, ja, att höra.
Men jag har en liten fråga här. Varför kandiderar du till ordförande för SSU Sverige?
Mm. Jag tror att SSU behöver se till att ta över eller liksom lägga fokus igen på det som egentligen är vår huvuduppgift. Och det är se till att bli Sveriges största lokalpolitiska ungdomsförbund. SSU är ju en gammal organisation och har funnits sedan 1917. Och har ju under den tiden sett till att organisera unga arbetare runt om i hela Sverige. De senaste åren har Socialdemokraterna varit en del av regeringsmakten, eller har suttit i regering 7 år. Och väldigt mycket av SSUs fokus har blivit att bedriva politik på nationell nivå, kanske bedriva politik mot liksom, jag menar, eller för Stefan Löfven, och påverka hela den biten. Men vi har också sett att stödet bland unga och unga som engagerar sig i kommunerna minskar. Och faktum är ju att väldigt, väldigt mycket av den politiken som förs i kommunerna, den är ju lokal, den beslutas ju av i kommunfullmäktige eller regionfullmäktige, och det är där vi också kan göra skillnad. Och därför så vill jag se till som ordförande att se till att hela Sveriges SSU-kommuner och alla klubbar som finns är det som blir i fokus, och snarare påverkar det perspektivet snarare än att påverka, ja, men bara Stefan Löfven nationellt. Och då tror jag att man behöver skifta det fokuset väldigt mycket till att bli, ja, men se att ledare på lokal nivå är det som ska vara i fokus snarare än de personer som sitter i förbundsstyrelsen. Så ett lokalpolitiskt fokus har jag. Och det hade varit grymt häftigt att få leda en sån organisation.
Och på tal om grymt häftiga saker så kommer nu nästa låt som inte är mindre än Michael Jackson med Billie Jean. Och ni lyssnar på LOA-radio på 88 MHz. Och det där var Michael Jackson med Billie Jean. Och med oss idag har vi Amalia Rud Pedersen som kandiderar till SSU-förbundets ordförande.
Mm,
helt enkelt. Och Amalia hade här under låten en förfrågan att vilja tydligen ställa frågor till oss nu.
Ja, men jag tänkte så här att jag tycker att det är väldigt roligt med radio. Jag lyssnar själv mycket på radio. Hade nog egentligen kunnat tänka mig att vara radiopratare. Så att jag tänkte att nu när jag fick tillfället här så har jag förberett lite frågor till er.
Kör på.
Så att, för att, ja, kan ju också göra mig mindre nervös liksom, att det är livesänt och sådär. Men det handlar egentligen, det är, så här, det är 5 snabba. Ni ska tävla då om detta. Och det är ju på området, ja, men politik och organisering kan man säga. Mycket av det som jag har pratat lite om. Men också lite som jag har pratat tidigare om. Så att jag tänker att vi kör igång. Och då, om man har svaret, så får man säga sitt namn. Och så ser vi vem som vinner.
det här kommer bli redan nu.
Ja, men jag tror att ni klarar detta.
Hektiskt.
Okej, men första frågan är då. Hur hög var ungdomsarbetslösheten 2020 i Sverige?
Får man gissa också då, eller?
Ja, men man säger sitt namn först och så säger man.
Jesper. 25%.
Johan, 13.
Johan tror 13 och Jesper tror 25. Då kan jag säga att rätt svar är 24%.
Det är oj, så nära.
Ja, så du får ett poäng där. Okej, nästa fråga då. Ungefär hur mycket av välfärdsfrågorna kan man säga beslutas om i kommunerna?
Vill du ha procentuell nivå på det här?
Du vill ha procent, ja.
Jesper? Ja, kör på cirka 70%.
Mm. Vill du ge dig på en gissning, Johan?
Jag säger 60 då.
60%. Och då får faktiskt Jesper ett poäng till, för det är 80% ungefär.
Oj. Ja.
Okej. Då kör vi en... Men för att det ska vara lite mer spännande nu så kan man få 3 poäng totalt. Oh. För att jag har 3 olika svar på detta, eller med 1 poäng per rätt svar. Och då vill jag gärna veta... Och det är Ungdomsbarometern heter de som har gjort den här undersökningen, så att vi checkar, eller vad man ska säga. Det är inte fake news. Och de släppte den här 1 januari i år, och de har gjort en undersökning. Jag vet inte exakt hur många, men det är mellan 15 och 24 år tror jag det är. Och då ville jag gärna veta, vilka är de 3 viktigaste politiska frågorna för unga idag? Så får man 1 poäng per rätt svar. Och då tänker jag att jag kan lämna över ordet först till Jesper, så får du säga dina 3 och så får Johan säga sina 3.
Är det inte bättre att Johan börjar? Jag har ju stor ledning här just nu.
Nej, men ni båda kan ju få poäng.
Ja, men,
du försöker bara få betänketid här.
Ja, jag är mänsan. Men jag kan ta den.
Men Johan ser mer redo ut faktiskt.
Johan ser taggad ut där.
Vi tar vård som första.
Mm.
Sen kan vi ta skola. Mm-hmm. Och så chansar jag på omsorg då.
Mm. Okej, och Jesper?
Jag tror att det första handlar om skatter.
Mm.
Andra handlar om arbetsmarknad. Och tredje handlar om skola.
Mm-hmm. Mm, och då kan jag säger svaren då, så får vi dela ut poängen sen. De 3 viktigaste frågorna är sjukvård, alltså ökade resurser framförallt då till sjukvård och omsorg. Sen är det klimat och miljö. Och sen så är det ökad jämställdhet mellan könen. Så där tror jag faktiskt att Johan fick ett poäng.
Ja, det får han. Och jag sitter där och känner att vi behöver läsa på om det här mycket mer.
Men
Johan.
Tips att läsa den då. Mm. Så Johan får faktiskt 2 poäng i och med att det var vård och sen omsorg, som du sa. Det var ju vård och omsorg.
Ja, så att nu står det lika.
Nu är det lika. Och jag har 2 frågor... kvar faktiskt. Och då vill jag gärna veta hur många unga valda som hade ett förtroendeuppdrag i procent fanns det i Sverige efter 2018. Och då är det alltså personer som sitter i kommunfullmäktige, regionfullmäktige eller riksdag.
Och var går gränsen vid unga? Är det 30?
18 till 29 år då.
18 till 29.
Jesper.
Mm.
Jag kommer att gissa på 20%.
20% tror du?
Jag tror 30.
Du tror 30%. Vet du vad jag kan säga då? Båda har jättefel. 7%.
Oj, ja det...
Och det är alltså då 12 procentenheter mindre än vad man egentligen tänker. Alltså om man tänker att unga borde haft, om man skulle delat upp hur många som borde varit förtroendevalda i hur många unga som finns i Sverige idag. Så bara 7%.
Precis, för att man möter ju typ alltid det argumentet också om att det är väldigt många unga som är aktiva inom politiken på det sättet. Men där visar ju sig att 7% är ju inte så jätterepresentativt av hur många ungdomar som finns mellan åldern 18-29.
Nej, precis, exakt.
Vi har för många betonghäckar.
Eller för få unga som faktiskt vill eller vågar ta sig an ett förtroendeuppdrag, tror jag. Väldigt mycket handlar om också.
Ja,
men den sista frågan då... Tror ni att det är fler eller färre idag som engagerar sig partipolitiskt som är unga?
Fler eller färre?
Johan färre.
Ja, jag säger också färre, fast nu jag får inte gissa.
Nej. Så att Johan vann.
Är du 3-3 ser jag ju här.
Nej, för att du fick inte den poängen det sista. Johan vann.
Yes.
3-2, härligt. Jag hejar på dig.
Grattis Johan, jag kan bara säga så. Alltså, se här. Det är jag och tävlingar... Går inte alltid jättebra ihop. Mitt hjärta börjar pumpa så in i... Ja,
i bänken.
Ja, precis. Så att det är helt... Ja, okej. Men ja, jag får vara en god förlorare och gratta Johan till denna vinsten.
Jag får tacka, detta var ett fantastiskt kul inslag.
Ja, men jag tänkte just, alltså, för det som jag tror väldigt mycket handlar om är, man kan väl säga att väldigt mycket, alltså grunden både till jag kandiderar, men som jag tror man ganska många kan identifiera, det är liksom vissa, ja, men vilka stora typer av kriser det finns i Sverige idag. Och jag tror att man skulle kunna säga att det är typ 4 stycken. Det är den ekonomiska ojämlikheten, och det tar sig jättemycket på arbetsmarknaden, alltså var fjärde ung är arbetslös i Sverige idag. Så kan vi liksom inte ha det. Och sen så tror jag att det handlar väldigt mycket just om klimat och miljö, och att vi behöver se till att flera unga kan vara i de här beslutsfattande rummen och fatta besluten, så att det inte bara är fler som engagerar sig online, utan att man också kan ta ett förtroendeuppdrag och påverka i kommunfullmäktige eller regionfullmäktige. Och sen så tror jag också det här liksom, ja, men med förtroendet för politiken, att det är väldigt många unga som inte känner det idag. Även om man vill påverka politiskt, så känner man inte att, ja, men, att det är partipolitiskt man ska göra det. Och det ser vi ju då när vi ser de här siffrorna, att det är väldigt många som tycker mycket men som inte vill engagera sig, helt enkelt. Och sen så tror jag också att man egentligen kan säga att det handlar om att, ja, men, se till att, ja, men, fler unga kan påverka sin egen framtid överlag. För att det såg man också i den här ungdomsbarometern, att det är väldigt många som tror att de får en sämre framtid idag än vad ens föräldrar har. Och det är inte så hoppfullt för Sveriges unga.
Nej, precis. Och med de orden så kommer jag nu sätta på en låt som inte kommer behöva någon presentation, för alla vet nog vilken denna låten är. Mm-hmm. Och varmt välkomna tillbaks till LO i A-radion på 88 MHz. Och med oss idag har vi fortfarande Amalia Ruud Pedersen som kandiderar till ordförande för SSU. Och det som vi precis lyssnade på var ju Roger Pontare, såklart, När vindarna viskar mitt namn.
En av mina idoler faktiskt.
Ja, men precis. Vi såg det ju, du bara liksom rockade loss här i studion. Ja. Och vi tänkte bara, shit, vad
gjorde hon innan hon kom hit? Jag åkte faktiskt en gång till Örnsköldsvik för att lyssna på honom live.
Hur var han live?
Ja, det var inte så många där faktiskt, men det var väldigt bra.
Ja, det var du och Pontare liksom.
Ja, men det var kanske 30 pers liksom. Men jag älskar slager, jag gillar Roger Pontare väldigt mycket, så att jag hade inga problem med det.
Nej, men det är lite häftigt ändå. Bara med Pontare och med 30 andra pers liksom, på det sättet.
Absolut.
Och när vindarna viskar mitt namn.
Ja, precis. Man får ju den där gåshuden på armarna på något sätt. Vi satt och diskuterade liksom när tonartshöjningen kom på låten, och tänkte bara, det här är en jäkla stabilt avslut på låten.
Ja, det är det verkligen.
Men vi ska inte sitta här och diskutera Pontare, fast det är oerhört kul. Nästa program, då bara Pontare rätt, rakt upp och ner, rätt igenom på det sättet. Men Amalia, du skrev ju en artikel för inte så jättelänge sedan som handlade om att Socialdemokraterna bör fokusera mer på sina visioner än att helt enkelt fokusera på andra partiers politik. Kan du berätta lite om vad du skrev om lite mer på djupet då?
Ja, men det är ju lite, vad ska man börja säga? Först kan man ju säga så här, det är jättekul att kandidera till ordförande. Sen så är det jättekonstigt att göra det när det är digitalt. För att man får liksom inte träffa folk. Man kan inte prata politik på samma sätt. Även om vi har liksom digitaliseringen och man kan bjuda in till olika möten, så blir det inte på samma sätt. Får man ju försöka liksom hitta andra sätt. Och då var en sån sak att skriva. Jag har försökt skriva ganska mycket om vad det är jag tycker och vilka visioner jag har och sådär. Och en sån sak handlar om att inte Socialdemokraterna ska peka ut Sverigedemokraterna som sina huvudmotståndare, utan att det faktiskt är orättvisorna och ojämlikheten i samhället som är våra största fiender. Och grunden till att jag skrev det är ju för att vi har ganska länge, eller de senaste valen, sagt att SD är våra huvudfiender, och att vi liksom har ägnat mer tid åt att prata om att det är våra huvudfiender snarare än hur vi löser de orättvisor som finns i samhället idag. Och jag tror att med Sverigedemokraterna i grund och botten, när man liksom ska tackla den politiken som de också fokuserar på, så handlar det ju väldigt mycket om att de beskyller ja, men vissa grupper kanske att vara ett problem i samhället, och man liksom får liksom göds av någon form av hat i det liksom. Och jag tror att det är jätteviktigt att vi ser till att inte ställa grupper mot grupper, utan istället fokusera på att lösa de problem som finns, och då behöver vi också lösa de orättvisorna som finns. Men det är inte Sverigedemokraterna som är motståndarna till det, utan det är ju att vi inte har en politik som gör att vi löser den typen av problem. Jag tror att man behöver se till att minska klyftorna mellan människor idag. Det spelar jättestor roll ifall var du bor i Sverige. Det spelar jättestor roll vilken skola du går på, ifall dina föräldrar är utbildade. Det spelar roll ifall du är född eller inte i Sverige. Alla de typerna av skillnader som bara har ökat i Sverige de senaste åren, det är de vi behöver tackla. Inte att, att Sverigedemokraterna är problemet, utan att vi inte har politiken, eller vi har kanske politiken, men vi har inte varit tydliga nog att bedriva den politiken. Och i Sverige idag så har vi liksom inte en majoritet som är vänster i riksdagen, och då är det jättesvårt också att få igenom våran politik. Men då behöver vi se till att fokusera på att fler vill rösta på oss för att de tror att vi har lösningarna för detta, snarare än att säga det här är ett annat parti, de tycker inte som oss, och så babblar vi massa om det.
Mm. Nej men så är det. Jag har läst artikeln och jag tycker att den är helt suverän. Mm. Och vi kommer även att länka artikeln i ett inlägg på LO-facken i Partilles Facebook-sida. Mm. Och vi kommer även länka den ungdomsbarometern som du pratade om förut också. Men det hände ju en liten kul sak där i samband med artikeln också.
Ja.
Du fick ju lite exposure från och berum också. Från en plats som man kanske inte riktigt anade eller kunde förvänta sig skulle hända faktiskt.
Nej, det kan man säga. Mm. För det första så vill jag bara säga, alltså dels, jag har ju aldrig skrivit på Expressens liksom artikel så, eller skrivit artiklar på Expressen innan. Och efter det så har jag fått jättemycket mejl, alltså både framförallt från personer som har sagt att de har tidigare röstat på Sverigedemokraterna och tycker att det här är liksom viktigt att vi fokuserar på att lösa problemen snarare än att bara kasta skit. Och det som också då hände var att en av månaderna så fick jag ett mejl från en man som då skrev att hej, hörde vad du skrev i Berts värld, håller helt med dig, och så gav han mig beröm för det. Och då förstod jag inte heller vad är detta, för klockan, det var också tidigt morgonen, förstod inte riktigt hade hört vad jag sa i Berts värld. Men så förstod jag sen då att det var Bert Karlsson som har sin YouTube-kanal som då hade läst upp det här och berömde då, tyckte att ja, men det var han kallade mig i och för sig för Amelia, men sa då att ja, men det var kloka ord och sådär. Det var kul, för det är ju verkligen inte en grupp som jag har kanske kunnat nå annars liksom, bara genom att ja, men finnas på Instagram eller Facebook. Och det är det som jag tycker också är så jäkla häftigt med politiken, att vi faktiskt kan nå varandra om vi faktiskt kan prata med varandra. Ja. Och det har vi varit dåliga på. Alltså så här, där tror jag att vi behöver ha mycket självkritik, att vi har varit dåliga på att prata med människor som man kanske inte vanligtvis pratar med. Och då bör man hitta liksom andra fokusområden, om det är genom att skriva artiklar eller att prata på YouTube genom olika grupper, alltså så här, för att man är väldigt mycket i sin sociala bubbla, alltså på sociala medier så hänger man man är väldigt mycket i liksom sina egna flöden liksom.
Nej men precis, jag tror inte att det är jättemånga socialdemokrater som har fått beröm av Bert Karlsson.
Nej, eller på det sättet Jan som Manuel du fick. Kanske.
Ja men precis, vilken duo liksom, ja. att få det. Ja. Men jag tänker att vi kommer kicka igång nästa låt nu. Mm. Och det här är en låt som faktiskt en av lyssnarna har önskat. Mm. Och det är faktiskt en nära kollega till mig som har önskat den här låten. Så att nu kommer ni få höra Rolling Stones Living in a Ghost Town. Varmt välkomna tillbaka, och ni lyssnar på LO i A-radio på 88 MHz. Och med oss idag har vi fortfarande Amalia Rud Pedersen som kandiderar till förbundsordförande för SSU.
Ja, då tänkte jag fråga, för jag har cirka 5 minuter kvar här med dig som gäst. Så jag tänkte om du hade några avslutande grejer som du hade velat ta upp.
Ja, alltså... Ja, för det första vill jag bara säga att det var jätteroligt att vara här. Jättekul att få snacka med er och få göra det på det här sättet. Jag kan väl säga att så som jag ser Sverige idag så tror jag att vi är väldigt många unga som tycker väldigt mycket och som känner väldigt mycket och som men kanske tar ställning ibland i vissa frågor, men som inte gör det på ett organiserat sätt. Och jag tror att det är jätteviktigt att oavsett ifall det är så att man, men nu kanske det är många som är liksom vänster som lyssnar, men det kan ju också vara att man tycker något annat, så är det jätteviktigt att engagera sig och göra sin röst hörd. För att om man inte gör det så kommer någon annan göra det istället, och då kommer någon annan göra sin röst hörd åt en, och då kan man liksom inte heller klaga sen. Vi behöver se till att engagera fler unga, och vi behöver se till att engagera fler grupper av unga som inte är engagerade idag. Jag tror att det är jätteviktigt också, för att vi ser runt om i världen hur många liksom politiska ledare tar större makt och tar större befogenhet och liksom går mot att bli mer diktaturer och liksom i beslutsfattande och annat. Och då tror jag att det är jätteviktigt att om vi vill leva i ett demokratiskt samhälle i framtiden, så behöver man också se till att om man vill vara en del av det, så behöver man också göra sin röst hörd. Och det kanske låter liksom så här länge att det är val om ett år, 2022, men det går ganska snabbt, och då är det lika bra att börja läsa på redan nu, börja liksom ta ställning i vissa frågor, engagera sig, testa att liksom lyssna in på olika politiska partier i vad de tycker. Jag tror att det är enormt viktigt, både för ens egen liksom personliga utveckling, men också viktigt för Sveriges framtid helt enkelt. Och jag vet att det är jättemånga som funderar på det, och ta steget vill jag bara säga, för att det är också grymt kul att få vara med och bestämma. Alltså faktiskt, det är jättehäftigt att få vara med och påverka, och det är jättehäftigt att få göra sin röst hörd. Så att jag hoppas verkligen att fler vill göra det, helt enkelt.
Det där var riktigt stabila sista ord på denna sändningen när du medverkar.
Mm.
Och snart, om några minuter efter nästa låt, så kommer vi släppa ordet helt enkelt och släppa hela denna sändningen till unga i GOS-utbildningen, där vi har ett gäng deltagare som kommer att köra de sista 30 minuterna av hela sändningen helt enkelt. Och den utbildningen anordnas ju då såklart av Socialdemokraterna i Göteborgsområdet tillsammans med ABF. Så att jag är grymt taggad att höra vad de har att säga. Men sist men inte minst, tusen tack för att just du ville medverka på under våran sändning, Amalia. Det var grymt kul att ha med dig.
Ja, men tack för att jag fick vara med. Väldigt kul.
Ja, det har varit riktigt kul. Jag tror inte att SSU kan få bättre ordförande, va?
Det är väldigt...
Nej, ja. Precis. Liksom, nu har vi liksom toppen här. Och ja, efter sommaren så håller du i klubban förhoppningsvis.
Ja.
Så att vi är lika taggade som du är på att
när sker valet?
I första, första veckan i augusti. Sista juli, första augusti där.
Nej, men grymt kul i alla fall, och tusen tack.
Ja,
och här, nu ska vi lyssna på Bryan Adams Summer of 69. Och varmt välkomna tillbaks till LOI A-radio på 88 MHz. Och som jag sa tidigare så kommer vi nu släppa sändningen till några fantastiskt engagerade ungdomar som går en utbildning som heter Unga i GOS, som anordnas av Socialdemokraterna i Göteborgsområdet i samverkan med ABF. Och med de orden så släpper jag in dem nu.
Ja, hej och välkomna allesammans till första avsnittet av Arbetarrörelsen i Corona. Det är en programserie som är tänkt att bestå av totalt 6 olika delar och sänds här på A-radio på Partille 88.0. Men vad är det för någonting, kanske ni undrar? Jo, det är en programserie som görs av oss, 4 ungdomar som är engagerade i flera delar av arbetarrörelsen, nämligen Emmy, John, Ludvig och mig själv, Jonathan. Och vi gör detta i samarbete med ABF. Det genomgående temat är precis som titeln säger. Vi ska prata om arbetarrörelsen i corona, där vi lyfter upp olika intressanta ämnen och aspekter utifrån dagens läge. Corona har ju, som ni vet, varit det stora samtalsämnet under mer än ett års tid och ser tyvärr ut att vara det även en bra bit in på 2021. Vi vill gärna lyfta upp situationen och hur den har påverkat ungdomar och andra grupper i rörelsen i deras vardag, och kommer inleda med ett högaktuellt ämne, nämligen vaccinmotstånd, konspirationsteorier och kopplingen till olika högerextrema grupper. Men först så tänkte vi ta och lyssna på en artist som engagerat sig i frågan kring vaccin, nämligen Dolly Parton och hennes klassiker Jolene. Ja, välkomna tillbaka då till arbetarrörelsen i corona som vi gör i samarbete med ABF. Och vi tänkte helt enkelt ta och inleda lite med diskussionen. Men först vill jag nog fråga lite, hur mår ni?
Ja, men jag mår bra. Kul att vara här.
Mm. Är det samma för er, John och Ludvig?
Ja, precis. Jag mår jättebra och roligt att vara här.
Ja, men vad bra. Och vi kanske ska säga att vi är inte i samma rum när vi spelar in detta, utan på grund av coronarestriktionerna så sitter vi på varsin plats och försöker ta då den här radiodiskussionen via Zoom. Och vi får helt enkelt se hur det går, men vi ska göra det så gott vi kan, tänker vi. Och vi har som sagt ett väldigt intressant ämne, nämligen vaccinmotstånd, konspirationsteorier och då kopplingen till de olika högerextrema grupperna som finns i samhället. Och vaccinmotstånd, det är ju, var ju egentligen aktuellt redan innan coronapandemin, där flera personer vägrade vaccinera sig och sina barn. Men motståndet har ju blivit extra tydligt nu under corona, vilket inte minst demonstrationerna runt om i världen har visat. Men jag tänkte nog börja ställa frågan till dig, Emmy. Vad är egentligen riskerna med vaccinmotstånd?
Ja, jag tror att det finns väldigt många risker. Sen är ju, för att vaccinmotstånd grundar sig lite på att man är kritisk. Och att vara kritisk och att ifrågasätta är i sig inte en dålig sak. Utan det är bra att ifrågasätta och ställa frågan, varför gör vi så här? Men när man ifrågasätter och lägger fram sånt som inte är fakta, men man försöker visa det som fakta, då blir det fel. För då försöker man lura i folk att det är så här det ser ut, utan att ha någon källa på det.
Jag håller med Emmy där, för det är skillnad på fakta och en känsla. Och personligen så tror jag att vaccinmotståndet i längden kan vara lika dödligt som själva sjukdomen.
Och precis, och även man måste ju se ifall faktan är relevant också, vilket vaccinmotståndare säger att de har ibland. Och speciellt en studie som gjordes, men därav det var bara 12 barn som var med i studien. Och jämfört med en annan studie som det var 640 000 barn. Så att man måste kolla på ifall studien är relevant också.
Men man får ju inte glömma det att det finns det skillnad på att känna en oro för vaccinet. För det finns säkert många frågetecken. Men det bedrivs ju samtidigt en kampanj för att upplysa människor om. För det är ju naturligt att det finns biverkningar på ett vaccin. Men att så länge man blir informerad så kan man ju känna en trygghet i det.
Ja, precis. Och sen tror jag att det är väldigt viktigt att då leta sin fakta på källor som är tillförlitliga och inte ett kommentarsfält på Facebook liksom.
Ja, man får vara noga med var man hittar informationen. Men jag tror det var Världshälsoorganisationen som klassade vaccinmotståndet som är en av de viktigaste eller största hoten mot folkhälsan. Så det är ju verkligen någonting som man bör ta på allvar liksom. Och som jag förstår det som så är det också rätt organiserat och lite vanligare i en del grupper. Vad tror du om det, Ludvig?
Jo, precis. Det är precis som du nämner. Jag tog del av en Novus-rapport som har gjort en mätning över vaccinationsviljan hos partiernas väljare. Och det visar sig att 77% vill ta vaccin, fast i den här rapporten då så visar det sig att synen på vaccin skiljer sig dock betydligt beroende på politisk färg. De mest positiva till att vaccinera sig är Liberalerna, Centerpartiet och Socialdemokraternas väljare. Och det ligger upp emot 90%, medan Sverigedemokraterna sticker ut åt motsatt håll, där bara 50% skulle tänka sig ta vaccinet. Det bör ju dock nämnas att detta i januari mätningen gjordes, så det kan ju se annorlunda ut idag.
Ja, men absolut. Det är ju nog fortfarande rätt så relevant med den undersökningen, och man ser nog en del tendenser och trender där mellan de olika väljarna. Vad tänker du kring det, Emmy?
Jo, men jag tänker lite att just högern har ju lite en tendens och en historia av att spela på folks rädsla istället för just fakta. Och då ja, finns det inte så mycket fakta om vaccinationerna och vad vaccinet är, så kommer man ju spela på folks rädslor.
Jo, precis som du säger där, och även de målar upp sina, det är just de har hittat det här fallet där just den här svåra biverkningen har hittats, och sen spelar man på det och spelar och spelar och spelar. Och rent ut sagt, vad jag tycker då, hjärntvätta människor och bortse från fakta.
Ja, det är ju så att man får vara väldigt försiktig med informationen och hela den här debatten som vi har haft kring fake news på sista tiden, där helt plötsligt saker som kan vara självklara kan väldigt enkelt avfärdas som fake news helt enkelt. Och det är ju ett globalt fenomen det där, och jag tror det började i USA lite lätt med Donald Trumps valkampanj och så vidare. Men det är ju så också att det här vaccinmotståndet, det är ju inte bara i Sverige som vi har sett det med demonstrationerna i Stockholm, utan det är väl väldigt vanligt i USA också, va? Eller hur var det, John?
Jo, men precis, där finns det ju en rörelse som heter QAnon-rörelsen, där de har massa olika konspirationsteorier som är helt sjuka rent ut sagt. Bland annat där man tror att Hillary och Biden käkar spädbarn. Men som sagt, de bortser ju från all fakta som finns överhuvudtaget.
Ja, precis. Jag håller med dig. Det här med, man skulle väl kunna säga att de är lite faktaresistenta, men det är också en fara att i de här rörelserna så är det inte bara vaccinmotståndet och konspirationsteorierna kring vaccinet som frodas, utan även andra konspirationsteorier, såsom den djupa staten eller det här med Soros, att han äger hela världen och styr och kontrollerar den.
Ja, det finns ju alldeles många konspirationsteorier runt om i världen, det kan man ju slå fast vid. Och det känns ju lite läskigt att det tenderar ju att vara samma personer som har de här olika, eller tror på de olika konspirationsteorierna. Och det är ju en pandemi i sig nästan, det här misstron egentligen mot andra personer i samhället som vi ändå har sett bry ut sig, att allting känns väldigt, väldigt kallt helt enkelt och allting sånt. Och, ja, men jag tror också det är en stor fara. Vad tror du då, Emmy?
Ja, om man ska skoja till lite så hade jag gärna tagit ett vaccin mot vaccinmotståndare, men tyvärr finns ju inte det just nu. Men ja, vi får se lite hur det här utvecklar sig helt enkelt.
Ja, det är nog ingen som vet hur det kommer gå helt och hållet, men vi vet ju i alla fall att vaccinmotståndet är ju en rörelse som i alla fall på sista tiden har känts större och större, och det verkar vara lite vanligare, speciellt bland högerextrema grupperingar i samhället, och det är någonting som man helt klart måste hålla koll på. Men ja, vi får helt enkelt ta och lämna den här diskussionen och gå över till någonting lite roligare kanske. Vi tänkte spela en låt nämligen, så vi ses snart. Komma tillbaka då till arbetarrörelsen i corona. Och ja, våran första del börjar lida mot sitt slut, och vi tänkte väl helt enkelt sammanfatta lite. Men vi ska börja med att ställa ett fråga här. Nämligen, Sverige har ett ganska ambitiöst vaccinmål som man satte upp för ett tag sedan. Och det är fråga ett. Och fråga två är, kommer du ta vaccinet? Och jag börjar med att skicka över frågan till dig, Emmy.
Ja, men jag kommer ju absolut ta vaccinet. Sen är jag inte en av de här prioriterade grupperna, utan det kommer ju dröja ett tag. Men jag känner att jag är redo när det väl erbjuds. Och ja, jag tror att alltså, det här vaccinmålet, det kommer vi ju nå. Jag tror att folk kommer få informationen att det inte är så farligt som de tror.
Vad tror du då, Ludvig?
Jag tror att vi kommer nå det. Vi kan absolut nå det. SKR säger att vi kan vaccinera 1,2 miljoner människor per vecka, för det tror jag absolut. Och när det är min tur att ta vaccinet så kommer jag självklart göra min plikt och ta det.
Det låter bra. Och hur tänker du, Johan?
Jag tänker så här, så länge vaccinerna kommer till Sverige så tror jag vi klarar det. Och självklart kommer jag ta vaccin.
Gött att höra. Och jag kan bara instämma. Jag kommer också ta vaccinet såklart när jag får möjlighet till detta. Men precis som Emmy sa så är nog inte vi högst upp på priolistan, utan vi tar det helt enkelt när vi erbjuds det. Och vaccinmålet, vi får helt enkelt se hur det går. Men det känns som, precis som hela coronasituationen, att det är alldeles för tidigt att dra några direkta slutsatser. Men vad vi i alla fall vet är att vi kommer återkomma med ett nytt avsnitt inom en snar framtid, där vi fortsätter prata under temat arbetarrörelsen i corona. Men så länge så får vi säga tack så mycket för att ni har lyssnat och ha en fortsatt trevlig dag. Hej då!
Och vi tackar ju självklart de medverkande för deras inslag nu. Oerhört intressant att lyssna på. Vi tycker att ni lyssnar också, eller vi hoppas verkligen att ni lyssnar också, tycker detsamma. Och ännu en gång tusen tack för de som medverkade nu. Och nu ska vi ju såklart köra en liten snygg sammanfattning om vad vi har gått igenom idag. Så jag tänkte, Johan, känner du dig manad till att göra denna fantastiska lilla sammanfattningen?
Ja, självklart. Vi hade ju besök från vår eminente Amalia, som är kandidat till att bli SSUs förbundsordförande. Och vi gick igenom frågor och vi fick ställa de frågorna till henne som var intressanta, vad hon vill med förbundet och varför hon kandiderar och hennes berättelse varför hon blev politiskt aktiv. Och hon fick även ställt oss mot väggen med 5 snabba frågor, vilket var riktigt skoj faktiskt. Det var extra kul att jag vann då, annars hade det inte varit kul. Och sen har vi haft det här eminenta inslaget från Socialdemokraterna i Göteborgsområdet, de som går den utbildningen med ABF. Och det var riktigt kul att höra om vaccin. Och självklart ska jag också vaccinera mig när jag väl får chansen.
Att understryka också, jag kommer också utan tvekan ta vaccinet så fort jag får chansen.
Och jag också. Ja, det är så fort det finns. Ja.
Oerhört, oerhört viktigt.
Och reprisen av detta program går på torsdag klockan 16.30 till 18 på samma frekvens. Och nästa gång vi sänder med LO-facken Partille A-radion är ju den 17 april. Och vem har vi med oss då, Jesper Johan?
Ja, då kommer vi få en gäst. Han heter Ronny Wenggren. Och han är före detta förhandlingschef på Elektrikerförbundet.
Gött.
Han håller även på och dömer i Arbetsdomstolen. Samt att han sitter med nu och tar fram de nya LAS-reglerna.
Yes. Och nästa vecka är det Ruben och Josef som kör i A-radion. 14.30 nästa lördag. Men vi avslutar, eller säger ni?
Ja. Jajamensan, och som ett stabilt avslut och som gruppen Queen säger, the show must go on. Tackar för oss.